som även är grund för predikan vi ska lyssna till. Den är hämtad från Matteus 6 och från 25 versen. Därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. Det sår inte, det skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelske fadern. Är ni inte värda mycket mer än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur det växer. Det arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Bekymra er därför inte och fråga inte, vad ska vi äta eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter. Men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen. För morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Det blir 2:8-9. Av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig.
Det kan verka lite udda, men när jag tänker på ordet nåd så är jag tillbaka i min hemstad Borås. Och jag kan vara så där en 7-8 år och går omkring i min mormor och morfars trädgård. Jag skrotar omkring där i makligt tempo och det är sommar. Och trädgården är i mina ögon stor och fri med fruktträd, blommor och bärbuskar. Och det finns alltid något mer att upptäcka. Jag har inte lagt ner en minut på att anlägga eller sköta om den här trädgården. Men jag äger ändå en fullkomlig självklarhet i att få vara där. Jag får vara med i det gröna och vackra och jag hör till utan att jag har behövt lägga ner en minut av arbete där. Och jag går där i mina fantasier och letar efter nyckelpigor eller fyrklövrar. Och allt är mitt. Och snart ska jag ropa på min lilla syster så att vi kan hitta magiska stenar tillsammans. Önskestenar. Livet är ren nåd och jag är precis där jag vill vara. I nåden möts evighetens magi med vår verklighet i ett förtroligt samtal mellan oss och Gud. Det är som om Gud i nåderika ögonblick lyckas översätta det där abstrakta, svårtolkade evighetsperspektivet till begripliga bilder som enkelt och tydligt talar om att vi har en alldeles självklar och naturlig del i hans eviga trädgård. Inte för att vi är så fantastiska trädgårdsmästare med gröna fingrar, utan för att han vill att vi ska vara där med honom. Vi blir mötta på våra egna villkor genom ett tilltal som är djupt personligt och som på ett märkligt sätt säger mer om oss själva än vi visste. Någon känner oss på alla sidor om vår existens. Någon vet mer om oss, vilka vi är och vad vi kan, vad vi behöver och vad vi egentligen längtar efter. Kanske behöver vi nåden mer än någonsin då vi lever i ett sånt tydligt prestationssamhälle. Genom den ökade synen på varje individs rätt att odla sin egen personlighet har det också blivit allt mer upp till oss själva att prestera ett bra liv och att förtjäna vår plats i samhället, karriär, familj, vänner, hem och fritid. Allt tycks ibland vara som en del i en enda stor tävling. Det är lätt att känna sig nedtyngd av alla dessa krav. Inför alla du måste, eller du skall, eller du kan bättre än så här. Vi behöver den befriande nåden, för den säger, du måste inte alls. Du är viktig och älskad ändå. Nåden bekräftar att vi är oändligt värdefulla i Guds ögon. Inte på grund av vad vi gör, utan på grund av att vi bara är en del av hans skapelse. Kanske är det främsta hotet mot människovärdet i vår tid att nåden håller på att försvinna från vårt samhälle. Och risken finns. Nåden är så otidsenlig. Vi kan inte prestera eller tävla oss fram till den. Att vara omsluten av Guds nåd innebär att det alltid finns en chans att börja om. Att ångra sig och göra ett nytt val. Vilket gör att det är okej att misslyckas. För om det finns en chans att sudda ut och börja om, då behöver vi inte vara så rädda för att misslyckas. Och då blir det lättare att leva och lättare att våga. Nåden ger kraft till förändring, men den tvingar sig inte på oss. Säger inte, du måste, utan frågar, vad vill du egentligen? Nåden gör det lättare att leva, att andas, att ta en dag i taget, att vara närvarande här och nu och åtminstone då och då släppa vår planeringskalender. Gud bjuder i sin nåd ofta på överraskningar, som när människor berättar om stunder då de har varit på någons bröllop. Eller ett barndop. Eller de satt och såg på solnedgången. Eller krattade löv. Som jag helt nyligen läste om i en bok. Att en kvinna gjorde som hade varit troende i sin barndom. Hon gick där och krattade löv. Och så böjde hon sig plötsligt ner. Och såg en vit sten i gräset. Där sprickorna i stenen såg ut som ett kors. Föga anar man med vilken fantastisk precision som Gud griper in i ens liv. Hur han plötsligt uppenbarar sig i det där obevakade ögonblicket när du hängt av dig dina skydd, din sköld mot världen. Tillfällen när ditt och mitt hjärta är så öppet att ljuset från evigheten når fram. I nåderika ögonblick när vi går där i våra kristna liv och håller på med våra olika tjänster så lyser det där ljuset plötsligt upp alldeles förklarat mitt i ett litet vardagligt ögonblick och visar oss vem det är som vi har kontakt med. Att vi i våra enkla arbetshänder bär ett ljus från den där för oss obegripliga evigheten. Jag har en vän sedan 30 år som numera är svårt rörelsehindrad fysiskt. Och även mentalt brukar jag reta honom för han är övertygad ateist. och har så varit ända sedan vi träffades. Ni kan ana alla diskussioner som vi har haft, där jag tyvärr kanske oftare litat mer på min intellektuella förmåga än till Guds gränslösa nåd. Jag har på den senaste tiden tagit med mig mitt 2-åriga barnbarn för att det piggar upp min gamla kompis och, som han säger, rör hans gamla stenhjärta. Mitt barnbarn roar sig kungligt hemma hos min vän med rullstol, rullator och en krycka som han till grannarnas förtjusning går och dunkar med i golvet. Moses med staven brukar min kompis säga som en liten artighet till mig och min tro. Nåväl, för några veckor sedan råkade den käre gamle ateisten av misstag ratta in lördagens helgmålsbön på tvn, som just denna kväll var från Tanzania, och där längst fram i gudstjänstlokalen i en av bänkraderna satt en annan liten 2-årig Moses som hade fått tag på någons krycka och som förnöjt satt och dunkade den i golvet. Lite motvilligt berättade min vän att han för första gången i sitt liv såg en hel helgmålsbön. Han kunde inte förklara varför, men som han sa så kunde han bara inte värja sig från det där glada 2-åriga barnet. Gud, hur du hittar märkliga vägar att beröra våra hjärtan. Hur du så tydligt i benådade stunder visar att vi är dina ljusbärande händer, men det är du som är ljuset. Ett ljus som man plötsligt, helt obegripligt, inte kan värja sig ifrån. Man blir berörd. I nåden möts vi av ett tilltal från evigheten, men vad det innehåller är svårare att beskriva utifrån vårt jordiska perspektiv. Och det enda jag kan säga om min upplevelse av nåd är att den befriar och förvandlar. I en intervju för några år sedan i tidningen Trots allt förklarade författarinnan Linn Ullman att hon har vigt sitt liv åt att ta reda på vad ordet nåd betyder. Men frågan är om det ens räcker med ett helt liv för att komma underfund med och sätta ord på vad nåd egentligen är. Men vi kan samla på upplevelser och erfarenheter av nåd. Vita önskestenar där i vardagsgruset. Vi är föremål för Guds omotiverade välvilja rakt igenom hela vår person, till och med långt innan vi överhuvudtaget var en person. Gud följer med stor uppmärksamhet sin mest komplicerade varelse. Han går där bara ett andetag ifrån oss och försöker ingjuta tro och viljan att leva ett så bra liv som möjligt, så gott det går, så gott vi kan. Han bevakar inte varje steg, utan han låter oss göra våra egna högst personliga misstag, så att varje fel kan landa i den erfarenheten som kan bli en personlig fri grund att säga ja eller nej ifrån nästa gång vi möter liknande situationer. Lite som när barn, trots alla förmaningar, ändå lägger fingrarna på den varma spisplattan och kanske då äntligen förstår varför man inte ska göra det. I Guds nåd får vi tillbaka rätten och friheten att vara våra egna personer. Misstag och felsteg ingår i utbildningen till att bli en sann människa. Misstag och felsteg är inte oförargliga. Det vi gör fel går ofta ut över oss själva, över andra i vår omgivning. Men våra fel är aldrig oförlåtliga. Man lär sig med smärta att man är en person som ofta handlar fel. Man lär sig stegvis att man är en förlåten syndare. Mina mänskliga misstag och tillkortakommanden blir i sällskap med Guds, blir i sällskap med Gud, nådens förutsättningar och byggmaterial. Mina mänskliga misstag och tillkortakommanden blir i sällskap med Gud, nådens förutsättningar och byggmaterial. Skuld är väl inte precis det man vill stå här framme och prata om. Speciellt inte som jag säkert tillsammans med många av er delar en massa känslor av destruktivt slag med skuldkänslor som inte för någon av oss framåt i våra trosliv. Men det finns en sund, läkande och god skuldkänsla i ljuset från nåden. En skuldkänsla som känns viktigare för mig ju äldre jag blir. För det är i den skuldkänslan som nåden och förlåtelsen finns. I den förlåtelsen vår frihet är, som psalmisten skriver. När skulden möts av Guds nåd kan vi sluta att krampaktigt försöka förminska eller förtränga våra misstag. Vi kan släppa taget om skulden och överlämna den i Guds händer, och han kommer att förvandla vår dåliga känsla till en försonande känsla inom oss som vidgar perspektivet, som öppnar fönstret mot världen och som säger till oss att ja, det där var fel. Men nu är också detta fel en bro till förståelse för andras misslyckanden och tillkortakommanden. I Guds nåd får vi tillbaka våra sinnen, rentvättade från störande brus. Vi får tillbaka vårt medvetande med uppmaningen att tänka gränsöverskridande, långsiktigt, sant. Vad är riktigt viktigt i ditt liv? Att återigen foga ihop våra splittrade sinnen och erfarenheter till en sann grund att stå på. Insikten om att man är benådad i betydelsen frikänd, och att någon tänker kasta en skuld i glömskans hav, gör att man också orkar vara beredd att förlåta andra. Nåd är den där känslan av att vara en självklar del av världen, att bara få vara, att få vila i den trygga förvissningen att man hör till, och i den tryggheten få upptäcka nya delar av verkligheten, nya sidor av sig själv, i resan mot det som känns viktigt, sant och stort för mig. Det är nåd. Av den plötsligt drabbande lättnaden, bördan som lyfts av, lösningen som oväntat uppenbarar sig. Precis som barnen som lever sin första tid i nära beroende och bara är. På liknande sätt får vi försöka förstå nåd. Vi får ta emot Guds gåvor till oss utan krav på att prestera, utan att göra oss förtjänta av det. Jag behöver ofta minnen av morfar och mormors trädgård för att få tag på den där svårfångade känslan av nåd. Den där friska, syrerika luften utanför mina instängda rum. Den där öppningen mellan mig med mina begränsningar och min begränsade utsikt över vad livet och framtiden kan innehålla, och Guds oändliga möjligheter. Den magiska nåden som plötsligt bara lyser där mitt i vardagens plikter och prestationer, som barndomens önskestenar i gruset. Amen.
Jag är hos dig när problemen tar all din tid, när ditt liv verkar meningslöst, då är jag där. Jag är hos dig fast du inte kan tro det nu, fast du inte har märkt mig än, så finns jag där. Och jag har allting i min hand, din framtid har jag stakat ut, jag vet ju allt vad du behöver dag för dag. Var inte och du ska se hur jag ska leda steg för steg. Var inte rädd när du inte kan somna om, när du tänker på nästa dag, du har ju mig. Var inte rädd fast den andra kan glömma dig, fast du känner dig värdelös, jag tror på dig. Och jag har allting i min hand, din framtid har jag stakat ut, jag vet ju allt vad du behöver dag för dag. Var inte rädd, jag älskar dig, du kan lita på mitt ord, och du ska se hur jag ska leda steg för steg. Tänk vilken dag när vi möts efter färdens slut, och du ser att den väg du gått var din väg till mig. Då ska du se att i din väv går en tråd genom allt, och förstå att jag har allting i min hand. Då ska du se